Du lyssnar på Liv, död och hjärnkirurgi av Henry Marsh. I översättning av Göran Grip. Uppläst av mig, Ludvig Josefsson. Förord. Om vi är sjuka och ligger på sjukhus och väntar på en skrämmande operation och är rädda för att vi ska dö, måste vi lita på de läkare som behandlar oss. Om vi inte gör det blir livet mycket svårt. Det är inte förvånande att vi tillskriver läkarna övermänskliga förmågor som ett sätt att övervinna vår rädsla. Om operationen lyckas är kirurgen en hjälte, men om den misslyckas är han en skurk. Verkligheten är naturligtvis något helt annat. Läkare är också människor. Mycket av det som händer på sjukhus beror på tur eller otur. Om resultatet blir lyckat eller misslyckat ligger ofta utanför läkarens kontroll. Att veta när man inte ska operera är lika viktigt som att veta hur man opererar, och det är en förmåga som är svår att tillägna sig. En hjärnkirurgs liv är aldrig tråkigt och ofta är det mycket tillfredsställande, men detta har ett pris. Ofrånkomligen gör man misstag, och man måste lära sig leva med följderna som ibland är förskräckliga. Man måste lära sig att vara objektiv inför det man ser, men utan att samtidigt förlora sin medmänsklighet. Berättelserna i den här boken är mina försök, och ibland misslyckanden, att hitta balansen mellan den nödvändiga distansen och den självklara medkänslan som ett yrkesliv som kirurg kräver. En balansgång mellan hopp och realism. Jag vill inte undergräva allmänhetens tilltro till hjärnkirurger, eller för den delen till läkarkåren i stort. Men jag hoppas att min bok ska hjälpa människor att förstå de svårigheter som läkare ställs inför och som ofta har med människor och inte med tekniken att göra. Pineocytom. Jag måste ofta skära i hjärnan, och det är något jag avskyr. Med en elektrisk diatermipinsett bränner jag de vackra röda blodkärl som i ett intrikat mönster slingrar sig över hjärnans blanka yta. Jag skär i den med en liten kniv och gör ett hål genom vilken jag får ner en smal sug. Eftersom hjärnan har samma konsistens som gelé är en sug hjärnkirurgens viktigaste instrument. Jag tittar i mitt operationsmikroskop, känner mig ner genom hjärnans mjuka vita substans och letar efter tumören. Föreställningen att min sug rör sig genom tankeverksamhet, känsla och förnuft och att minnen, drömmar och reflektioner skulle bestå av gelé är alldeles för undlig för att man ska kunna förstå den. Det enda jag ser framför mig är materia. Men jag vet att om jag kommer in på fel område, in i intakta delar av hjärnan, kommer jag senare när jag går till den postoperativa avdelningen för att se vad jag åstadkommit, att möta en skadad och invalidiserad patient. Hjärnkirurgi är riskfyllt och modern teknik har bara i viss mån minskat risken. Jag kan använda en form av GPS för hjärnkirurgi som kallas för datornavigation, där infraröda kameror är riktade mot patientens huvud, som satelliter som kretsar kring jorden. Kamerorna kan se de instrument jag håller i händerna eftersom det finns små reflekterande klot på dem. En dator som kamerorna är anslutna till visar mig instrumentens position i patientens hjärna på en röntgenbild som tagits strax före operationen. Jag opererar i lokalbedövning så att patienten kan vara vaken, vilket gör att jag kan identifiera de intakta delarna av hjärnan genom att stimulera dem med en elektrod. Narkosläkaren ger patienten en enkel uppgift att utföra så att vi efterhand som operationen fortskrider kan se om jag håller på att orsaka en skada. Om jag opererar på ryggmärgen, som är ännu ömtåligare än hjärnan, kan jag använda en typ av elektrisk stimulering som kallas för evoked potentials och som varnar mig om jag är på väg att orsaka en förlamning. Trots all den här tekniken är neurokirurgi fortfarande riskfyllt och det krävs fortfarande skicklighet och erfarenhet när jag låter instrument sjunka in i hjärnan eller ryggmärgen, och jag måste veta.